Det är fredagen den 26 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Sommarlovsteatern ger Ledarredaktionen efter ett manus av Andreas Eriksson. Vi börjar med en kort resumé. Syskonen Paulina och Mattias har lämnat Stockholm för att tillbringa sommarlovet hos sin tant Tove på Gotland. Tove som bor på landet söder om Visby i ett stort stenhus i nära byn Koma. Första kvällen hos Tove skakas ön av ett våldsamt åskväder. Strömmen går och plötsligt hörs ett dån. Det låter som blixten har slått ner i granngården. Tove berättar att i grannhuset i år är uthyrt till en fastlänning för sommaren. Men ingen har sett den nya hyresgästen. När ovädret är över går Paulina och Mattias iväg för att se om granngården tagit någon skada. Det har hunnit skymma och i det dunkla ljuset ser de ett rött ljus strömma ut från huset. Just då avbryts de av ljudet från en gren som knäcks. Det kommer från ett av de stora körsbärsträden som omger gården. Ner rasar plötsligt en pojke. Peter. Han bor en bit bort och är son till en av traktens fårbönder. Han berättar för de nykomna barnen att samma röda ljus har synts varje kväll sedan de nya hyresgästen flyttat in. Paulina, Mattias och Peter bestämmer sig för att tillsammans undersöka mysteriet. Men när de frågar tant Tove verkar hon inte vilja prata om saken. Utan säger bara att gården, gravarv heter den, alltid haft dåligt rykte. Något ont har hänt där en gång i tiden. Men Tove vill eller kan inte berätta mer. Hon byter istället samtalsämne. Peter berättar att till gravarvet hör ett litet hus längst ute på en udde mot havet. För länge sedan fanns där stora antenner uppsatta på taket. Och att när hans föräldrar var små på 1980-talet brukade män i uniformer komma och gå. Om nätterna sägs båtar har lagt till vid kajen med släckta lanterner. Samma kväll beger sig Paulina, Mattias och Peter återigen till gården gravarve. När det svaga junidunklet fallit närmar sig försiktigt ett av husens gamla spruckna fönster. Synen där inne får dem att förundras. För inne i ett mörkt rum sitter en man med en mikrofon framför sig, precis som han befann sig i en radiostudio. Plötsligt tänds det röda skenet igen och mannen lutar sig fram mot mikrofonen och börjar tala. Nu fortsätter den spännande historien om Ledarredaktionen. Och den gör det tillsammans med mig, Andreas Eriksson, och mina kollegor Peter Wennblad, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Hej på er!
Hej!
Hej! Koma, vad är det för någonting?
Byn Koma, du har inte hört talas om den?
Nej, den har jag faktiskt inte hört talas om.
Längtar du till sommarlovet, Peter?
Ja, det gör jag.
Mm. Känner att du är lite nyfiken på de här nya barnen från Stockholm?
Ja, väldigt. Mm. Och är nyfiken på att få komma till Koma.
Ja, men det är väl lite nostalgi. Minns du inte där man satt där den där kvarten innan sommarlov skulle börja och då visades bara en klocka på tv och då sände radioteatern?
Ja, jag minns inte att jag lyssnade på det på tv, men utan just på radio. Det var, Tord Iven flyger i skymningen och skuggan över stenbänken och sen Maria Gripe följetongen.
Ja, de var liksom så här, ja, lite skuggiga helt enkelt. Mm. Nu för tiden tittar barnen på Sommarskuggan och det är någonting helt annat. Paulina, hur är det med dig?
Det är bra, tack.
Du, den här Gotlandspojken Peter som pratar så konstigt och har skit i keps. Nu är det något visst med hans mörka ögon ändå.
Ja. Vänta, har han kepsen inomhus också?
Ja, det har pojkar på landet.
Det hoppas jag verkligen inte.
Du,
det har jag tyvärr.
Paulina, minns du magin i din barndoms sommarlovsteater?
Ja, alltså du lät ju så som det lät förr i tiden.
Och allting var alltid några byar, en barn i någon by och det var något mystiskt hus. Och så var det någon onkel och så var det någon gammal konstig gumma som visste någonting. Sådär. Mm. Mattias, flyger din tordyvel i skymningen?
Oh ja. Ja, men det var precis den som satte sig, tycker jag.
Vågar du höra fortsättningen? För här finns ju dels det här mysteriösa, övernaturliga mysteriet, men också det väldigt konkreta i form av de här gamla militära hemligheterna. Det handlar ju om att balansera dem mot varandra, precis som Maria Gripe var mästare på.
Ja, det tror jag väl. Kommer du plåga oss med det här hela sommaren?
Nej, det här är faktiskt det första och enda avsnittet. Resten får någon annan plocka upp. Eller så plockar jag upp dem och jag får bra betalt av Sveriges Radio.
Jag tänkte, nu har det blivit dags för Larry löser fall.
Minns du vad han jagade för någon dag?
Ja.
Olof Palmes mördare.
Ja, och det skulle Andreas också kunna göra.
Men först en kort resumé. Var det inte väldigt
förra
roligt?
Förra veckans avsnitt.
Ja, ja, men var det inte väldigt... Han klädde ut sig till en enda som Jan Geo litade på. Jan Geo själv.
Ja. Och en känd nöjesprofil.
Ja, just det. Som råkade sammanfalla med en annan känd nöjesprofil. Nu blir det väldigt internt och konstigt. Och det här handlar alltså om ett inslag i Lorry 1991. Så alla som inte är födda mellan 1972 och 1979 är ursäktade. Hörrni, vi ska lämna tv-nostalgin och vi ska lämna sommarlovsnostalgin och gå till vårt betongkalla nu. För det är dags att dra igång.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Det har som vanligt varit full fart hela veckan, så vi ska försöka bringa reda i det vi hinner. Så vad ska vi börja med? Jo, det är alltså självklart. Lena Andersson, förstås. För vad finns det annars att prata om en sån här vecka? Vad ska man säga? Det finns ingen som Lena. Förra helgen skrev hon text på ledarsidan som har ett agendasättande på ett sätt som får Peter Wolodarski att bli grön av avund. Alla, och då menar jag alla, har fått förhålla sig till den. Varenda ledar- och kulturredaktion har publicerat genmälen. DN Kultur har publicerat ett 10-tal. Och alla från Ann Heberlein till Magdalena Andersson har haft åsikter. Kort sagt, veckan har varit Lenas. Paulina, vad var det hon skrev om som engagerade så mycket?
Ja, alltså hon skrev en text under rubriken "Hungrar barnen, är det föräldrarnas fel?" Mm. Det var ju inte Lena som satte rubriken, men hon skrev om de här återkommande berättelserna om hungriga barn som liksom hela tiden återkommer i den politiska debatten. Och då, nu senast då har det handlat om att efter 7 månader då med borgerlig regering så hungrar barnen och man äter mer i skolbespisningen fredag och måndag. Och Lena Andersson undrar då om detta stämmer och hur vi då ska betrakta detta. Är det så att välfärdsstaten fortfarande inte räcker till? Eller är det föräldrarna som borde agera på ett annat sätt? Och hon har då, nu känner jag att jag börjar liksom göra referat av hela debatten, men de flesta har väl följt där och det här har mötts med enorma reaktioner.
För det du sa, det var inte vad folk riktigt läste, kan vi säga.
Nej.
Utan många uppfattar det på ett helt annat sätt. Eller låtsades uppfatta
den. Precis, och har man lite erfarenhet av den politiska debatten så vet man att när folk blir förbannade och blir förbannade i flock så blir det, då är det kanske inte det man har skrivit utan människor tar sig rätten att tolka in en massa saker. Man säger, som jag läser din text så blir jag förbannad därför att, och så kommer det. Det finns väldigt lite utrymme för, det har varit lite av ett pirlestest det här också. Vad har folk för läsförmåga egentligen? Mm. Och många genmälen har varit präglade av just att man kanske inte har läst Lena Anderssons text som man absolut kan ha invändningar mot. Jag har själv invändningar mot den här texten. Jag hade kanske inte skrivit den på det här sättet. Det finns trådar som jag skulle ta upp och säga, men har du tänkt på det här och så vidare. Men jag läser inte in att Lena Andersson är en ond, föraktfull, dålig människa. Mm. Men det som sker i vårt offentliga samtal, alltså det finns ju många saker som den här debatten vittnar om. Mattias har skrivit en väldigt bra text om politikens primat, jag antar att du ska få berätta om det. Men det jag tänker på också är hur allting utspelar sig längs med ond-god-skalan i vårt offentliga samtal. Och även förr i tiden så kunde vi ju sitta i kyrkan och titta på varandra och se vem som ber flest av Maria och sådär. Vi kunde liksom ha koll på varandras dygdighet utifrån andra mått. Det har vi inte på samma sätt nu. Så vi får liksom signalera vår dygd på ett annat sätt. Och ett väldigt effektivt sätt är att säga, du är dum, alltså är jag god. Mm. Och det är väldigt många människor som poserar med det här. Lena Andersson är dum, jag ser det, därför är jag en god människa.
Det var en första take från det här att det blivit kommit en moralism in i detta och som du säger också en god ondskalan har dykt upp där. En övergivande iakttagelse som jag har gjort, att Lenas huvudpoäng, att svenska barn förmodligen inte svälter, det finns i alla fall få saker som tyder på det, Och ifall de gör det beror det inte på bristande resurser. Den poängen har inte bemötts utan en massa andra saker. Mattias, du har ju skrivit, som Paulina sa, en text om detta. Vad plockade du upp?
Ja, det finns ju flera spår i detta, men ett spår är ju just att vi får lätt en diskussion där varje problem ska lösas av en politiker eller av en intellektuell som sätter sig i en politikers situation. Man ser samhället som ett slags ekvation som en tillräckligt begåvad människa ska lösa ut åt alla för alla. Och det är ju precis den premissen som Lena ifrågasätter och kritiserar på flera sätt. Ni har följt den här, ni har byggt ut väldigt mycket, ni har försökt att plocka upp alla bollar och alla problem. Och ändå uppstår det hela tiden nya och då går ni in i konkreta detaljer utifrån en väldigt specifik bild som förmodligen inte stämmer av liksom en enormt ökad hunger. Därför att om du är empatisk med en grupp som barn som far illa, då är det svårt att ifrågasätta den empatin. Och om du ifrågasätter, lägger du då fram en åtgärd, närmast hur perifer den än är, som liksom att vad Magdalena Andersson ute och pratade om. För först så skyllde hon borgerligheten och sen så skulle hon ha skolluncher på sommaren när det inte finns skola. Och det skulle på något sätt vara lösningen på det här. Och det drev ju Lena med, men då blev det ju liksom att hon ifrågasatte intentionen. Därför att intentionen kan alla förstå, hjälpa barn. Och vill man inte... Om man ifrågasätter politiken, då antas man inte ha förstått problemet. Och då börjar folk förklara problemet för en. Det är ju samma sak med klimatåtgärder och sådär. Om du säger till någon att de här väldigt långtgående klimatåtgärderna kommer inte att funka eller är behäftade med så stora andra problem att de inte är önskvärda, då börjar folk förklara global uppvärmning för dig. För de tror inte, om du ifrågasätter politiken, Så tror de att du inte har förstått problemet. Mm.
Det är intressant, för att det här tangerar också frågan om ansvar, tänker jag. För när jag pratade, vi hade Lena som gäst i podden i tisdags, då hon la ut texten. Och det där tycker jag, har ni inte lyssnat på det avsnittet, så gör gärna det, för det är ett bra komplement till det vi säger nu. Men det jag pratade med Lena om då, det är ju det att vi diskuterade någon sorts samhällsstatut för vad ansvaret ska placeras när det gäller individ och samhälle. Och hon tog ju sin utgångspunkt i den socialdemokratiska Sverige som hon både har upplevt och beskrivit i många böcker. Där det var en självklarhet att om samhället erbjuder jobb och hjälp när de tillfällen man inte har jobb, så finns det ändå ett ansvar för individen att ta jobbet, tjäna de pengar som finns. Men hon upplever att liksom det gamla, om jag tolkar det rätt, ni får gärna lyssna, men det gamla så att säga samhällskontraktet som var självklart en gång för socialdemokratin verkar lite ha rubbats i den debatten. Vad tänker du, Mattias? Det är väl lite så hon är inne på.
Ja, och det har vi ju märkt. Alltså, vi hade en hel... Och det är ju en av kritiken jag kan hålla med om. Att vi hade en hel valrörelse om hur tar politiken hand om grupper. Vi hade liberalerna som grät krokodiltårar över den utsatta medelklassen som hade det så tufft och sådär, fast det finns väldigt mycket politik som curlar just medelklassen med skatteavdrag och liknande. Och väldigt mycket handlar om hur kan politiken liksom kompensera för allt ont som händer med krig i världen och sådär. Och Lena bröt mot det här och ifrågasatte hela den premissen, och det tycker jag behöver, hon visar ju att det behöver göras oftare så vi blir mer vana vid att diskutera eget ansvar.
Jag ska flytta över till att släppa in Peter här, för att en kritik jag såg mot Lena och mot oss då, det är ju då att så fort det är en grupp som vi då antas inte vara lika intresserade av, alltså fattiga småbarnsföräldrar, då är vi inte lika intresserade av att hjälpa som exempelvis de villaägare som hamnar i kläm på grund av höjda räntor eller höjda elräkningar. Peter, gör vi och Lena oss skyldiga till en principlöshet här, eller gör borgerliga politiker det när man står och viftar med falukorven ena dagen och andra dagen avfärdar det här med hunger?
Ja, alltså, jag delar ju Mattias uppfattning om att valrörelsen var väldigt curlande. Men jag skulle säga att svensk politik är generellt curlande. Sen råkar det vara under 2022 under valrörelsen, de liksom problem som har dykt upp under det senaste året har i första hand rört liksom villaägare, bostad så att säga, alltså stigande räntor, mat, alltså, ja, den breda medelklassen.
Okej, okay, då jag säger så här, Peter. Borde inte vi under valrörelsen publicerat en text av Lena Andersson där det stod, är falukorven för dyr, får man minsann äta linser istället? Varför publicerade vi inte den texten?
Hade Lena skrivit den så hade vi garanterat.
Ja. Men Mattias, finns det någonting här i liksom principlöshet, tänker du? Eller?
Jag tycker det är fel.
Inte att, från Lena då självklart, nej, utan från borgerligheten i stort.
Ja, från borgerligheten i stort finns det ju detta att man curlar vissa och sådana. Men jag tror inte att någon... Alltså, det handlar ju inte om att man inte är beredd att hjälpa, utan att man tvivlar på att en väldigt specifik åtgärd mot ett problem som förmodligen har blåsts upp enormt är inte där den politiska debatten ska vara. Alltså om du tittar på alla sådana här stödsystem och så är inflationsskyddade. De har höjts mycket mer än lönerna. Utöver det så har bostadsbidrag och annat som går till just de här sämst ställda familjerna varit en del av vad också en borgerlig regering har beslutat om. Så det är ju inte så att människor blir lämnade i sticket. De har förmodligen hjälpts mer av pengar i plånboken och högre marginaler än av att någon försöker mixtra med deras med några specifika livsmedelspriser och annat som de här gråterskorna har gjort i Miljöpartiet, Socialdemokraterna, som har valt just den här hungrande barnretoriken.
Paulina, jag ska gå över till dig. För nu nämnde ju Mattias S och MP, det var ju de som blev kritiserade. Vad Lena Andersson gjorde, det var ju att ifrågasätta vissa uppgifter från Magdalena Andersson och Märta Stenevi med flera. Vi vet ju att vi har 35-40 000 faktagranskare i svenska medier som är ute efter att faktagranska politiker. Ingen har faktagranskat den här uppgiften om hungern. Däremot har Lena blivit väldigt faktagranskad.
Ja, och precis. Och varför har ingen gjort det? Ja, men se hur det gick för Lena. Hon har, det är liksom så här, det är kanske inte någonting som alla journalister vill kasta sig ut i. Men det, alltså, det finns så mycket i den här texten som man faktiskt skulle kunna ta på allvar och skulle kunna ha som utgångspunkt för en diskussion. Och en av dem som faktiskt har svarat på liksom ett intressant sätt är Adam Zweiman i Göteborgs-Posten som skriver om den sociala aspekten av ätandet. Alltså att man inte är liksom, man äter inte rationellt. Man äter inte kalorier, man äter inte rationellt. Man äter tillsammans, det är en social verksamhet. Det finns, och sen så själva premissen, hungrar barn? Ja, men det finns ju barn som faktiskt hungrar. Men den frågan vi har att hantera då är, en av världens mest omfattande välfärdsstater klarar inte att hålla barnen från att hungra. Så vad gör vi då? Var placerar vi ansvaret? Hur går vi vidare? Men allt det här blev ju liksom förbjuden mark. Men alltså, försörjningsstöd i Sverige ska då täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, lek, fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning och en telefon. Alltså,
med dagstidning menar du Svenska Dagbladet?
Ja, det hoppas jag verkligen. Mm. Så att staten har ju sagt, vi täcker de här kostnaderna. Och ändå funkar inte det då uppenbarligen. Och det finns barn som, vi hade ett ohyggligt fall med Lilla Hjärtat, som när hon hittade stöd var svårt utsvulten också. Det kommer ständigt vittnesmål om unga som växer upp i utsatta områden. Så föräldrarna fixar, det finns inte mat hemma, man är hungrig. Det kan finnas tusen skäl till att föräldrarna ändå, trots då de här normerna för vad staten ska stå för, inte, att människor inte klarar av att ge sina barn mat. Mm. Och det kan vara att man skickar hem alla pengar till hemlandet. Det kan vara att man plötsligt... Jag läste liksom en historia om en kvinna som helt plötsligt, utan att ha gjort någonting, utan att ha försatt sig i en sån situation på något sätt, börjar bli utpressad av ett kriminellt gäng. Hon har inga pengar. Alltså det kan finnas depression, skilsmässa, alltså tusen skäl till att människor inte har pengar för att föda sina barn. Men hur omfattande ska då välfärdsstatens åtagande vara? Där finns det ju faktiskt en intressant diskussion att ha, oavsett hur man ser
på. Och är det resurser i form av pengar då? Som är...
Ja, förmodligen är det kanske inte där det ligger då. Utan Nej. Det är mer psykosociala och så vidare som brister. Mm. Men det är också väldigt känsligt att prata om det och säga att det brister i det psykosociala.
Jag ska bara säga, jag är ju inte faktagranskande journalist, snarare tvärtom, men jag tycker ändå vi ska ha lite fakta i matchen. Ni som hörde podden jag hade med Lena i tisdags, ni känner igen dem, men det är värt att upprepa. Är det så att svenska barn svälter just nu? Det vet vi ju inte. Vi har anekdotisk bevisföring. Vi vet några av förutsättningarna. Och dessa är att svenskar och svenska barn aldrig tidigare under vår långa historia befunnit sig längre från svält och hunger när det gäller själva resursbiten. Vi är rikare än någonsin. Det finns ett mått som mäter fattigdom som heter materiell och social fattigdom. Det är gemensamt för hela EU. Det är självrapporterat mått. De berättar att man exempelvis inte har råd med hyran eller ett ordentligt mat eller livets nödtorft. Enligt detta mål så är det 3% av svenskarna som lever i sådan fattigdom. Andelen är minskande och senast man mätte så låg Sverige lägst i hela EU. Vi upprepar det. Sverige är alltså lägst andel som lever i fattigdom i hela EU. När det gäller absolut fattigdom så kan man titta på det som kallas för låg inkomststandard, det vill säga måttet som visar att man inte har råd med sina levnadsomkostnader. Det är alltså inte en skattning utan då har man faktiska siffror där man då skriver upp vad det kostar att leva en månad och så kollar man då svenskarnas faktiska inkomster. Och är det så att kostnaderna överstiger inkomsterna lever man med låg inkomststandard. 4,6% av svenskarna levde med låg inkomststandard 2021, det senaste året som finns rapporterat. Det är den lägsta andelen som någonsin rapporterats i en tidsserie som sträcker sig tillbaka till 1991. Och det är en halvering sedan 2005. Man kan säga så att 1996 var det 18% av svenskarna som levde under detta fattigdomsmått. Numera alltså 4,6%. Det är alltså en minskning med 3/4 det senaste kvartsseklet. Det är också fakta. Men nu måste jag vända mig till dig, Mattias. Nu känner jag mig som en 00-talsliberal som tjatar om hur jäkla bra allting är. Vänstern vill fortfarande inte lyssna på mig. Samhällskollapsen är fortfarande här, enligt Märta Stenevi och Ali Esbati. Vad gör jag för fel, eller är jag fel ute när jag presenterar de här siffrorna? Ger inte de hela bilden?
Nej, de är ju ingen tröst för den som fortfarande har problem. Tvärtom, om det är färre i samhället så blir ju din utsatthet på ett sätt mer flagrant. Ju rikare du blir i ett samhälle, desto mer sticker det ut om det basala inte finns för dig. Och vi vet att människor hamnar utanför de här skyddsnäten. Du behöver bara gå till Stadsmissionen eller andra som rapporterar om människor som av olika skäl faller emellan skyddsnäten eller inte litar på, de har dåliga erfarenhet av sociala myndigheter och annat så att de vill inte vända sig till dem. Och då spelar ju de här siffrorna för dem mindre roll. Det är precis som att globaliseringen har inneburit enorma fördelar. I stort sett alla har fått del av dem, men för den som blir arbetslös så är det fortfarande en sämre situation. Och det är ingen tröst att höra de där siffrorna.
Fast vi diskuterar ju på samhällsnivå ändå.
Ja, exakt. Det är ju det som är skillnaden, att man måste ju kunna se vad det är som kraftigt förbättrat villkoren för att hantera ett vardagsliv i Sverige. Och dit hör ju globalisering, liberaliseringar, inte minst för maten. Alltså EG-medlemskapet, EU-medlemskapet, gjorde ju enorm skillnad och har minskat andelen som vi lägger på mat. Utbudet är rikare än någonsin. Och om du tittar i vanliga fall på de kultursidor som nu ylar av indignation över Lena och läser in kommandon där hon har, för att hon påpekat att mat är relativt billigt. Så i vanliga fall så är de fulla med liksom såna här fnysningar om att mat är för billigt och det är vulgärt med materiella framsteg och den här typen av tillväxt och gradvis förbättring är liksom materialism och själlöst och sånt där. Men det är ju det som gör skillnad i vardagen i praktiken, som gör att fler och fler barn faktiskt blir mätta, människor kan sova gott om natten utan att behöva ha stresstankar om ekonomiska marginaler och liknande. Den frånvaron, alla hundar som inte skäller, är ju den här generella förbättringen, och det måste man ju också kunna ta upp. Men det är ingen tröst för den som hamnar utanför.
Så är det förstås.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag ska också säga att det finns ju en annan förhistoria här. Det kanske minns det, men redan 2019 var så kallad måndagshunger. Någonting som dök upp i media. Googlade ni det så hittade ni många artiklar från just 2019. Och det syftade på att barn som åt mer i skolan efter helgen då det underförstått inte skulle få ta mat hemma. Då skulle frågan utredas av några forskare. Jag kollade med en av dem och fick till svar att frågan är tyvärr obesvarad. Vi hittade inget mönster på nationell nivå. Men hon utslöt inte heller att det kunde finnas då på lokal nivå. Men inget mönster så. Jag tänkte vi skulle bolla vidare till Peter, för det finns ju en stor anledning till, tror jag i alla fall, att den här texten ändå fick det spinn och snurr den fick. Det har ju att göra med en rubrik som inte Lena satte, utan som du satte. Och vi kan väl liksom ta det här till ett litet kort kapitel i Så funkar en ledarredaktion. Peter, hur tänkte du kring den här rubriken när du satte den? Tänkte du att nu ska jag dra på för att folk ska bli förbannade, eller hur tänkte du?
Nej, ja och nej. Alltså en rubriks arbete, det jobb som en rubrik ska göra oavsett vilken text det handlar om, är ju att säga, fånga artikelns essens och vara tillräckligt, vad ska jag säga, den ska ju väcka nyfikenhet som man också vill läsa resten. Och i Lenas text, när jag fick den skickad till mig av henne på fredag morgonen, så förstod jag ju direkt att så här, det här är ett ämne och ett innehåll som kan och sannolikt kommer att uppröra många. Men jag bestämde mig också, alltså jag såg ju så här, den här är en sån text där man kan dra på egentligen hur mycket som helst, och därför att hon hade en del ganska drastiska formuleringar om vanvård, och det var att liksom, att man inte får äta fryspizza, inte hunger och sånt där. Men så att jag bestämde mig för att säga, jag måste hitta, alltså en rubrik i en opinionstext ska ju liksom hitta konfliktytan. Och därför valde jag liksom den här, jag jobbade ganska mycket med den här formuleringen, alltså så här, hungrar barnen, det vill säga det fanns en underförstådd fråga där. Jag slog inte fast att barnen hungrar, utan man kan säga att om barnen hungrar så är det föräldrarnas fel. Och det är ju en ganska liksom, det är en hårddragen rubrik, men jag kände att så här, det fanns klar, alltså jag hade kunnat skriva om barnen hungrar är det föräldrarnas vanvård, det hade ju varit ännu hårdare. Men det var ju ändå en term som hon använde i texten.
Man ser framför sig hur den gamla PR-konsulten satt och myste där han fick se innehållet, att här kan vi knåda fram någonting verkligt stort. Hur stor betydelse har rubben för opinionstexter, Peter?
Mycket stor. Jag har inte några siffror, men för en rubrikmakare som jag, som har satt många rubriker i mitt liv, jag kan ju nästan, jag känner ju i magen när jag har satt en rubrik om hur, ungefär hur den kommer gå på sajten. Vi får ju siffror på allting, vi ser hur mycket läsning där. Så att samma text med olika rubrik, en lam rubrik eller en bra rubrik, det kan ju handla om hundratals procent skillnad i läsning. Mm.
Och bara hur mycket, hur läst har den här texten blivit i förhållande till andra texter på sidan under, eller på Svenska Dagbladet generellt under veckan?
Ja, den har ju varit extremt läst. Alltså vi på Svenska Dagbladet jobbar vi ju med någonting som heter läsarpoäng. Alltså det vill säga, vi jobbar inte med klickbeten, så vi räknar inte bara klick, utan vi gör en sammanvägning av liksom, hur många har klickat på den, hur länge har man läst och några andra faktorer. Och den här har ju då haft högst läsarpoäng av allt material på svd.se 6 dagar i rad. Och det har inte hänt under de 2 åren som jag har jobbat och jag vet faktiskt inte om det har hänt någonsin tidigare.
Och det har ju märkt i mailboxen kan jag ju säga också. För att alla ni som har mailat redaktionen och gett Lena beröm och stöd, ni är inte ensamma kan jag säga. Vi har fått allvarligt talat hundratals mejl. Och när man säger det så brukar man mena 10-tal, men den här gången är det verkligen hundratals. Och 90% har varit positiva, ungefär skulle jag tro. Och 10% har varit allt från liksom vagt ifrågasättande till arga. Men det är uppenbart att det här har slagit an en sträng verkligen där ute. Håller du med Mattias? Att vi...
Ja, alltså det är en sån oerhörd diskrepans mot responsen på i typ sociala medier och bland andra mot Lena kritiska tyckare och politiker. Där har ju kritiken varit enormt och de inbillar sig säkert att de talar för väldigt många människor. Men i stort sett alla läsare har hört av sig, tagit till sig och sett någonting befriande i vad Lena säger. Det är lite grann som att, alltså, jag brukar säga att Lena är en sån person, hennes texter är såna som att man måste vara akademiker för att inte begripa vad hon skriver.
Men det som är speciellt med Lena är just hennes temperament och jag tycker att det har framgått i de debatter hon har varit i P1 och i SVT Aktuellt, alltså när Lena Andersson ställs inför de här, jag upplever att du menar att och så vidare, hon är inte gjord på det sättet.
Här upplevs inte.
Nej, precis. Hon har inte det temperamentet överhuvudtaget och det är ganska intressant att se hur de två sätten att se på vad skrivande är för någonting, hur de kolliderar med varandra.
För det dök ju upp i podden också, för där var hon ju väldigt konkret när hon sa att hunger är ju ett väldigt konkret fenomen. Alltså det är mätbart, det är något man kan känna och skatta den. Det kan också avhjälpas väldigt konkret genom att fylla magen. Så hon tog den ner väldigt på marken där. Mattias, du ville säga något?
Jag var ju lite skeptisk. Jag gillar inte rubriken. Jag tycker den leder tanken fel både kring vad texten egentligen handlar om. Det är en kritik mot Socialdemokraternas, Miljöpartiets retorik och retoriska fluff och politiska program. Inte ett skuldbeläggande av människor som har det svårt. Och framförallt den här diskussionen om något är någons fel. Så fort man betonar eget ansvar och sådär så tror folk att ja, allt som folk råkar ut för är nödvändigtvis ditt fel. Och det blir ju någon slags omvänd framgångsteologi, att allt du har gjort, går det bra i ditt liv så är allt din förtjänst, går det dåligt i ditt liv så är allt ditt fel. Men det mesta som händer bara händer ju och vi har att hantera det och det är ofta ganska oproduktivt att diskutera vems fel det är och liknande. Så,
jag kan hoppa in här och ta några så här, av de andra alternativa rubrikerna som den här texten hade kunnat få. En alternativ rubrik var hungrar barnen eller föräldrarnas ansvar. Det var ju den som jag i efterhand förstått att Lena gärna hade sett. Den tyckte jag var lite för lam. Den liksom fångade inte tydligt konfliktytan.
Men Mattias, ni kan gilla båten. Ja, den speglar bättre textens budskap.
Den andra var ju det spåret som Mattias var inne på. Så här, hungrande barn är en myt. Men den valde jag bort därför att det kunde jag inte heller. Alltså, och det Lena säger ju inte att barn inte är hungriga. Utan hon säger att de inte behöver vara.
Jag skrev ett antal andra rubriker, men jag vet inte om du bara raderade dem.
Paulina har viftat ett tag här. Vad du ville komma
in? Bortom det här journalistiska. Så, alltså, en sak som har hänt i den här debatten är att flera politiker har gett sig på Lena Andersson enligt den här god-ond-skalan. Det är en tendens i svensk offentlighet som är ganska otäck. Alltså att politiker tar sig rätten att peka på enskilda journalister, misshagliga journalister dessutom, och säga du, det är moraliskt fel på dig.
Du, det är ju som i Ungern.
Du är en dålig människa. Ja, men det är lite som i Ungern. Jag har ju, nu ska inte jag prata om mig själv, men jag var med om det här när jag skrev om biblioteken och blev liksom angripen på samma sätt av en ansvarig politiker. Som anklagade mig för diverse sådana här moraliska, att jag var rasist och det ena med det andra. Och det är, liksom, det är inte riktigt okej. Okay. Och vi har sett det här ett antal gånger. Det var Katarina Janouch tyckte någonting om brottsligheten i Sverige och blev tillrättavisad av statsminister, dåvarande Stefan Löfven. nu är det oppositionsledaren som, och Morgan Johansson, tidigare justitieministern, som då ger sig på Lena Andersson på det här sättet, som signalerar här är en person som är misshaglig och som inte hör hemma i vår fina gemenskap. Mm. Det är inget bra.
Nej, framförallt, alltså Göteborgs-Posten hade en publicering där man gick till Magdalena Andersson, som då är kritiserad för sin retorik, för sina politiska förslag i den här texten, och inte får en enda fråga om den kritiken, utan däremot får recensera kritiken, och inte kritikens sakbudskap utan kritikens personliga karaktär. Mm-hmm. Det är fullkomligt oprofessionellt och exempellöst. Jag tycker att det är usel journalistik, ni borde skämmas.
Där kommer man igång ordentligt, Paulina.
Och sen fortsätter du i Göteborg med ett bibliotek som rensar ut. Förekommer jag dig nu?
Vi ska ta det alldeles strax. Ja. För jag ska bara säga en sak om det politiska innehållet bara, som jag är lite nyfiken på. Att, så här, bakgrunden är ju att S har föreslagit att det allmänna ska erbjuda mat till barn utanför skoltid. Alltså generell matbespisning för barn. Det är ju ett ganska stort steg i välfärdens åtagande. Ett ganska radikalt steg, skulle jag säga. För att man vill servera mat i skolan, det beror på att vi har skolplikt och så vidare. Man erbjuds pengar till mat om man då befinner sig under vissa inkomster, finns det försörjningsstöd och så vidare. Men nu, att man liksom då generellt ska, alltså barnets mathållning ska bli en offentlig fråga, vilket är mer eller mindre fråga om, det tycker jag är nästan lite underdiskuterat, att det är faktiskt det som är vad tänker du om det, Mattias? Att det är ju det faktiska förslaget handlar om.
Ja, och jag tycker att det vår egen tidning hade en väldigt bra nyhetsartikel om det här, där man tittar hur gör man i kommuner och sånt där. Och då har det handlat om, under vissa lov har man då som påsklov och sånt där man ändå har haft fritidsverksamhet, så man har haft liksom bespisningar igång. Då har man serverat även andra barn, och det är ju några tallrikar fler i en verksamhet som egentligen är igång. Och man har prövat på kommuner, vissa serverar frukostar och man mäter lokalt och på skola om får man goda resultat av det här. Ger det ungarna en bättre chans att lära sig i skolan? Och på vissa skolor är det så, på andra är det inte så. Typiskt sån här, liksom, du kan inte sätta en färdig mall, utan det här måste man testa sig fram till.
Men får man ändå inte lite Alva Myrdal-vibbar att liksom samhället ska stå även för kosthållningen i slutändan? Liksom?
Det är ju också liksom en stor kostnad, och det är ju just det här, vi vet att det här läggs fram för att signalera att man liksom, vi är partiet som åtgärdar precis det här konkreta problemet vi med sån stor detalj har beskrivit, och förmodligen väldigt överdrivet beskrivit. Och så tror man att det här är lösningen på det. Och det är ju det är hela den världsbilden som Lena punkterar.
Peter?
Ja, nej, men jag tänkte precis säga det. Så det här är ju egentligen en idé med väldigt gamla anor. Alltså när svensk välfärdsstat byggdes upp, så fanns det ju en idé om att väldigt mycket av vardagslivet skulle organiseras kollektivt. Alltså det som egentligen blev kvar, det var dagis, liksom förskola. Men det fanns ju en idé om liksom matis och städis och tvättis. Alltså, ja, men titta på vår kollega Mia, bor ju i ett funkishus från 30-talet i Stockholm med mathiss. Det var inte så att det skulle hissas upp från krogen i bottenvåningen, utan det var ju från det centrala köket som skulle som förse de boende i huset med sina måltider. Men då var det ett rationellt, alltså att man skulle rationalisera livet för medborgarna. Mm.
Hörrni, vi ska snart gå vidare, men den här historien har ju fått en liten koda, som vi musikaliskt intresserade säger, i form av ett kommunalt bibliotek i Högsbo som passade på att offentligt förklara att nu ryker Lena Anderssons böcker från samlingen. Det är gratis att plocka och det passar ju nu så här strax för löning. Enligt de ansvariga ska det ha varit en blinkning åt samhällsdebatten. Man kan ju föreställa sig alltså en vänsterförfattare som kritiseras av Ulf Kristersson och dagen efter blir utgallrad på skoj i Staffanstorp. Fan, det hade blivit sånt liv att Palmemordet framstått som en mindre nyhetshändelse. Varenda kulturredaktion hade ju gått upp i förstärkningsläge. Björn Wiman hade ju kedjat fast sin personal vid tangentbordet för att dag och natt skriva protestartiklar fram till dess att den tryckta upplagan utplånat 85% av det svenska skogsbeståndet.
Mm.
Nu var det inte så, utan nu var det åt andra hållet. Och jag tyckte det här var ganska harmlöst, men jag vet att redaktionen inte tyckte det, för vi har ju tydligen skrivit någon artikel om det här. Paulina, var det någonting att bråka om?
Nej, men det är ju klassiskt. Alltså, stormen blir starkare och starkare och starkare, så vill alla vara med och positionera sig på god och ond skalan. Till exempel då ett bibliotek där man visar att man kastar ut hennes böcker. Och,
ja, de skulle gallras ut av andra anledningar, ska
men,
sägas.
Men det är ändå så här, haha, titta, vi tar bort böckerna. Jaha, tyckte inte du att det var roligt? Men det var ju på skoj. Alltså, ja. det är en klassisk mobbing-grej. Och den här kollektiva kraften i den här kollektiva mobbingen, den är ju rätt påtaglig.
Mattias, var biblioteket i Högsbo Ungern?
Nej, och jag tycker man måste vara bättre än så i sin tolkning. Det landar inte väl, men det kan ju, man bör alltid ha en generositetsprincip. Jag tror inte att det var jätteilla ment, men det blev obetänksamt. Det såg ut som att man liksom tar sig, precis som du säger, givet den storm som varit hos alla Björn Wimanar och sånt där Lena Andersson och just hennes personliga karaktär svartmålats på de mest groteska sätt. Att då hänga på det och liksom sparka på offret snarare
så
än
så där
säga...
är väl folk, för jag twittrade nämligen igår att jag tycker det här är harmlöst, tycker jag fortfarande.
Ja.
För om någon liksom kulturanställd på ett litet bibliotek försöker skämta ut från vad som är deras värld är ganska okontroversiellt. Det är inte så farligt, det är ingen tanke bakom, tänker jag. Liksom.
Nej, men så, jag tänker så också. Sen kan man ju konstatera att det landade inte väl. Det blev liksom en sån här mobbing. Det blev en del i ett drev. Jag tror inte det var deras avsikt, men det var så det ändå landade.
För Peter, vi skrev en artikel om det här till och med, vilket jag såg efteråt och insåg, shit, min redaktion tycker inte alls om jag. Men jag står fast för min åsikt. Vad tycker du?
Jag var också ledig. Jag tyckte också att det var ganska harmlöst. Jag reagerade inte så kraftigt. Jag tror att alltså så här, du sa att det var obetänksamt. Och det kanske jag säger, lite grann det jag möjligen blir lite upprörd över. Därför att det är liksom en illustration av ett fenomen som jag tror är större inom det offentliga. Att man liksom, det tjänstemanna idealet, alltså medvetenheten om att man är en representant för det offentliga, att det har gått förlorat i mycket av liksom av byråkratin. Och sen tror jag också att jag tror att det handlar lite om livrustkammareffekten. Alltså livrustkammaren har ju varit extremt framgångsrika på Instagram genom att liksom ta sina dammiga museiföremål och göra extremt roliga och liksom intelligenta dagskommentarer av det. Jag tror det finns väldigt många kulturinstitutioner som drömmer om att få ett liksom livrustkammarmoment i sociala medier.
Men kulturbarn, det här är tändstickor, så lek försiktigt med dem. Och ta helst kontakt med mig eller Peter eller någon annan PR-konsult innan ni gör det här. Så vi kan fakturera er för goda råd där man inte ska skämta. Det gäller i synnerhet biblioteket i Staffanstorp, för att, ja, som sagt, Björn Wiman står redan med stora domedagsbasunen ifall ni skulle råka skämta det minsta fel någon gång.
Men alltså, det är väldigt spännande att gå in i en alternativ verklighet där det här har skett på vänstersidan. Och så säger att Anders Lindberg, vår kollega då på Aftonbladet här när jag trappar upp, har skrivit någonting misshagligt. Och man intervjuar Jimmy Åkesson och säger så här, vad tycker du om Anders Lindberg? Ja, men han är en väldigt dålig människa, säger Jimmy Åkesson. Alltså, kom igen.
Då drar vi på det i rubriken.
Precis.
Hörrni, vi ska lämna det här åt sitt öde, men återigen, lyssna gärna på podden från tisdags, för det är ju trots allt Lena Andersson som har skrivit texten, och där får hon med egna ord berätta om vad hon tänker kring det här och efterspelet.
Och läs hennes böcker. Alltså, det är jättebra att man erbjuder dem gratis och sådär, och det var det jag tyckte. Ja, gör det. Och jag förvånas över just detta att, alltså, en av tolkningarna har ju varit, Adam Svejmans artikel var utmärkt, men den tillskrev Lena en fullkomligt bizarr position. Folk har ju tagit det här när hon räknade hur man kan mätta sig ganska billigt. Då tar folk det som en jävla order. Och liksom, hon tillskrivs av Adam då också någon slags sån här medelklassig optimera ätandet utifrån någon kalkyl och sådär. Alla som har läst Lena vet att det är absolut det sista hon förespråkar. Hon vet att mat har enorma olika betydelser, koder, vi äter inte alltid som vi borde och så vidare och så vidare. Hon är en av de bästa på att beskriva detta. Hon har en hel bok, Duck City, som driver med just det här kaloriräknandet och sånt där. Så det som en av de saker som förvånat mig på kultursidorna med det här att man tillskriver henne den här optimerings- och ransonerings- och kommandogrejen är ju att de måste ju liksom vara så fruktansvärt dåligt belästa på en av våra mest hyllade och produktiva författare. Vi har alltså en intelligensia som inte bara inte är läskunnig när det kommer till politisk text, utan inte verkar ha läst en av våra stora författare.
Hörrni, vad har ni för favoritbok av Lena Andersson?
Och det är svårt. Men jag tror att den första i den socialdemokratiska trilogin, Sveas son. Men det är med konkurrens från Vad är bra så, hennes debutbok.
Ska du ta över programledarskapet, Paulina?
Jag kände att jag gick ett steg för långt där. Men jag kan säga att jag tycker bäst om egenmäktigt förfarande. Det brukar jag alltid rekommendera till folk.
Ja.
Jag tycker också väldigt mycket om Sveas son. Och uppföljaren som jag nu inte kommer ihåg vad den heter. Varför det?
Dottern.
Dottern heter den.
Vi ska avsluta, bara en sista anmärkning. Som en självklar följd av detta kommer naturligtvis kommunerna att sparka sina konsumentrådgivare nu, för att de hjälper ju folk med hushållsbudget och planera inköp, och den typen av uppläxning av fattiga personer är helt fruktansvärd, så det kommer naturligtvis försvinna. Nu ska vi gå vidare, och då ska vi faktiskt gå vidare med en annan snackis. För det som äntligen efter 5 dagar slog ut Lena från toppplaceringen på Twitters lista över trendande ämnen, det var Gröna Lund. Mm. Och den historien började faktiskt också på Twitter. Det var en twittertråd från en småbarnspappa som beskrev ett besök på det anrika nöjesfältet som slutade väldigt illa. Jonathan Kärre heter han. Det var nämligen så att jag kanske har säkert sett det här refererat i media eller kanske läst på Twitter, men det var så att ett gäng med tonårskillar trängde sig framför, och när han konfronterade dem så brydde de sig inte om det, och det visade sig att personalen på Gröna Lund inte heller brydde sig om det här. Och vad än värre var, det var att de här killarna fortsatte ge sig på honom och andra, trakasserade bland annat några yngre flickor i kön, skapade otrygghet bland andra gäster, spottade omkring sig och var allmänt aggressiva. Och när han dels vid det tillfället försöker få personal från nöjesfältet att ingripa och även höra av sig efteråt, så som han beskriver det, så får han ingen riktig respons, och det här gänget avlägsnas inte heller. Paulina, du skriver om detta i tidningen Morgon. Jag tror det redan har publicerats på webben. Mm. Vad skriver du?
Jag skriver om hur diskussionen har gått om det här, hur nyhetsrapporteringen har varit. Det är alltid det här lite storögda. Jaha, har vi gäng på Tivoli? Och sen så blir det liksom en miljöspecifik diskussion. Stök på Tivoli, gäng på Tivoli och så vidare. Och där tycker jag att vi någonstans måste lära av tidigare diskussioner om stök på bibliotek, stök på badhus och så vidare. Vi kan inte bli förvånade varje gång samma problem manifesteras på nytt. Och nu ska vi säga att på Gröna Lund så är det då en anekdot, eller ett vittnesmål.
En version av händelsen.
Precis. Ja. Det är för sig många som skriver att de har upplevt samma sak. Men det är liksom sådär, det är lite löst. På Liseberg däremot så säger man att det är rekordmånga årskort som har klippts i år. Därför att fler besökare än vanligt som inte kan bete sig. Men jag tycker att det är viktigt att vi liksom inte hamnar i samma så här som det var kring biblioteken, som det var kring badhusen. Att vi måste börja om från början hela tiden. Det är en av de stora, svåra konsekvenserna av den misslyckade integrationen i Sverige och det som sker kring utanförskapet och allt det där. Det är inte bara det spektakulära våldet, det är inte bara dödsskjutningar och bombningar och bilbränder och allt det där. Utan det finns ett problem med gäng med killar, unga män som drar runt, beter sig lättkränkt, dominant och aggressivt mot sin omgivning. Och det sker liksom i de här mötena på badhuset eller på biblioteket eller på stan, så sker någonting. Och det här är någonting som är väldigt kännbart för liksom vanliga människor, framförallt då för människor som bor i de här områdena. De är ju de första att utsättas. För det här är ju bara en minoritet som trakasserar alla andra. Men det här är en väldigt kännbar sak. Vi famlar liksom fortfarande efter en berättelse om det här. Det är någonting som människor säger så här, det här badhuset, går du dit fortfarande? Det blir liksom så här tyst kunskap istället för någonting som vi måste kunna prata om öppet.
Men jag skulle säga att det redan finns en berättelse, för den berättelse som dök upp hos mig som en annan pappa då, som går på Gröna Lundband, det var ju den från Högervallsbadet i Lund förra sommaren, där en pappa sa till också tonårspojkar som trakasserade barn på badhuset och drog ner badkläderna på barn. Det ledde ju till att de här pojkarna ringde ut på förstärkning i form av vuxna i familjen. Precis. Som dök upp och nästan slog ihjäl honom. Den tanken dök upp hos mig direkt när jag läste den här Twitter-tråden. Tänkte, oj, kommer den här tråden sluta något liknande? Liksom? Eller hade jag varit i den situationen, då hade ju Högervallsbadet funnit i mitt bakhuvud också.
Precis, och då är det så här. Träffar du på ett gäng som är på alla sätt och vis signalerar liksom dominans. Du har ingen aning om, finns det liksom ett våldskapital här? Finns det en brorsa som man kan ringa på som var liksom det som hände på det här badet i Lund? Finns det en brorsa eller finns det inte en brorsa? Det vet man inte. Men den här problematiken är liksom genomgående hela tiden. Också omvänd. Alltså när man pratar om varför svenska pojkar med svensk bakgrund så ofta är utsatta för de här ungdomsrånen. Därför att det är väldigt tydligt att förövarna är väldigt ofta har invandrarbakgrund och de offren ofta, har ofta svensk bakgrund. Varför är det så? Jo, det kan finnas något sådant hatbrottselement i det, men framförallt så tycks det vara att man anser att svenska pojkar inte har samma våldskapital. Det finns inte en brorsa eller en kusin eller en farbror att ringa, för vi funkar inte så. Vi är liksom atomistiska på ett helt annat sätt. Så att det finns en skillnad här. Det finns ett problem. Det hänger samman med hela utanförskapsproblematiken. Vi måste sluta låtsas att det här inte finns.
Mattias, håller du med?
Ja, alltså det finns ju det är flera katastrofer här, därför att det är ju också alla de fall där det bara handlar om tonåringar som har tråkigt och agerar ut och sånt där. Och som precis behöver höra den här vuxna, arga farbror. Nu lägger ni av. Och så fnissar man och sånt där. Liksom. Men så känner man efter och så inser man att vi gjorde fel. Kanske inte direkt, men nästa vecka eller något sånt där. Och så är det inte mer med det. För det är ju så vi alltid uppfostrar i ett samhälle. Och det är så vi för normer vidare. Och just en sån här berättelse om hur katastrofalt det är att säga ifrån, då håller man tyst. Då blir det här en framgångsfaktor för fler, och det blir inte, det är precis som en brottskarriär. Den börjar ju sällan med något stort och grovt, utan den börjar litet, får ingen sanktion och så fortsätter den.
Jo, och jag menar, precis, och det finns ju liksom en tragedi i det också. Att du kommer från de här områdena, du ser ut på ett visst sätt och du känner att folk är rädda för mig. Det är också liksom jätteotäckt. Det lagras tragedi på tragedi här. Men det får inte vara så att vi låtsas som att det här inte är... Ja, men det stökiga killar har alltid funnits, och så är det ju. Men stökiga killar har inte alltid haft möjligtvis ett extremt våldskapital i ryggen. Alltså vi har några av Europas tyngst beväpnade kriminella gäng i våra förorter. När vanliga människor stöter på ungdomsgäng som beter sig aggressivt i en gemensam miljö och tycker att det här gänget på något sätt kanske har en koppling till den världen, då skapar det rädsla och oro och osäkerhet.
Jag har redan på Twitter sett anekdoter där människor berättar att jag jobbade på 70-talet på Gröna Lund. Då fanns det raggare som spöade folk. Det var trots så. Och det var ju så också.
Och folk knivade ihjäl varandra i mycket större utsträckning än idag.
Men det här riskerar väl att hamna i kulturkrigets normala, där den ena sidan ser våld och terror hotar att ta över gemensamma områden. Den andra ser någon sorts rasistisk diskurs och via moralpanik, alarmism, försöker sätta agendan.
Det finns ju en annan aspekt också. Och det är ju en klassaspekt.
Hur då?
Jo, därför att om du tar för givet att din familj, de bor ju inte i sådana områden. Eller det är klart att dina barn kommer ju inte gå i en sån skola. Eller du går ju på spa, eller du går ju till bokhandeln, och så vidare och så vidare. Om du inte ens har fantasi att föreställa dig att du skulle kunna hamna i miljöer där de här mötena sker, då är det lätt att förneka att det här finns.
Gröna Lund går ju för det alla till.
Ja, fast inte om du plötsligt känner att nej, men det kanske är trevligare att åka med barnen till Vimmerby eller till Legoland eller så. Mm. Det blir liksom en klassaspekt och det blir en statussymbol att säga nej, men jag har aldrig stött på det här. Och jag menar att det är en, att det finns en klassaspekt här, det såg vi förra sommaren. Det var så intressant med de här stöket på Strandvägen. När det kom in killar, framförallt unga killar, från när de intervjuades av Tensta, pratade om att de kom från Tensta, kom in och körde snabba bilar på Strandvägen. Och det tog ju bara några veckor så hade man satt upp betongsuggor och man pratade om att skaffa en hundpark precis där så att den skulle vara i vägen och så vidare. En av Sveriges absolut tjusigaste adresser, där gick tydligen en röd linje. Mm. Så att mycket, mycket fråga om klass här.
Peter, vi håller på med kulturkrig här. Har du någonting att tillägga?
Som vanligt är jag några år efter i mina kulturkrigsanalyser.
Ja, ja, du sitter där på Gotland och är tjusig.
Peter kommer så här, Peter 2035, alltså, drag queens.
Alltså, ibland känns ärligt talat Gotland lite av ett gated community där allting är väldigt oskyldigt.
Ja. Jo, men alltså, förlåt om jag bara för...
Ja, absolut.
Nej, men eftersom jag har genomlevt då den här biblioteksdebatten där det började med att folk sa att nej, men gäng på bibliotek, det är otänkbart, det kan ju inte finnas. Och sen så hittade jag berättelse efter berättelse efter berättelse i lokalmedier, det vill säga bibliotek efter bibliotek hade fått ta in massa säkerhetsåtgärder på grund av just ungdomsgäng. Och det var genomgående hela tiden hade att göra med utsatta områden eller i anslutning till utsatta områden. Inte alla bibliotek, men där man fått väldigt, väldigt stora problem så var det just detta. Och det var samma sak att ingen ville tro att det var sant.
Men sen var det så här, det har alltid varit så.
Men det har alltid varit så, precis.
men det jag tycker ändå är intressant är liksom, om man ska gå ifrån medieuppgifterna, är ju de olika förhållningssätten från Liseberg, Göteborg och Gröna Lund i Stockholm.
Mm.
Där liksom Liseberg, där har det ju inte varit rapporter om själva stöket utan om konsekvensen av början till stök. Liseberg har, och det sa deras kommunikationschef också som har intervjuat dem, de har nolltolerans.
Ja.
Alltså bryter du mot de ordningsregler som gäller, då åker du ut direkt.
De klipper hans kort.
Ja, men medan då Gröna Lund har verkar tillämpa någon slags låg affektivt bemötande.
Paulina?
Ja, och det här är ju inte bara ett problem i Sverige heller, och det pratade vi också om förra sommaren. Minns ni Massenschlägerei i Tyskland? På tyska barn?
Ja, jawohl.
Det var liksom slagsmål med 200 män.
Prygelns ischvar,
eller? Exakt. Och där var liksom Tysklands chefen för det tyska polisfacket var ute och han var jättetydlig att det här är, han kallade det för höga aggressiva män med migrantbakgrund. Mm. Och i Tyskland pratar man om det här som ett väldigt specifikt integrationsproblem som skapar problem i liksom sådana här möten i gemensamma miljöer. Så att det hade vi, eller vi, jag skrev om det förra året. Mm. Det får man gärna kolla på.
Vad har de gjort? Hur har det varit? Ja, nu har
det varit vinter. Så.
Ja,
det förekommer ingenting i februari.
Men det som är så intressant i Tyskland är att man är mycket mer tydlig med vad problemet är och man är mycket mer noga med att förebygga problemen. Och man säger att de här gängen får överhuvudtaget inte komma in. Det är inte liksom efteråt och så får vi se vad som händer utan du kommer inte in.
Jag har följt vänster Twitter lite här om jag använder ett läget uttryck under eftermiddagen och då har det ju svaret varit att ett, det förekommer absolut inga gäng på Gröna Lund. Två, det förekommer gäng på Gröna Lund men det har det alltid gjort. Tre, de som tycker det här är problem är rasister. Och ja, sen var den boken stängd.
Precis, och jag menar, jag har precis fått ett svar här från Carl Schlüter faktiskt som skriver, om jag förstår det rätt, att det här har alltid funnits. Men det har inte alltid funnits samma känsla av extremt våldskapital, lättkränkthet, allt det där som hör ihop med den problematik vi har i de här områdena.
Mm. Gröna Lunds säkerhetschef, tror jag, eller säkerhetsansvarig, var på radion i morse och debatterade just med Jonathan Kärre, den här mannen som upplevde det här. Hörde ni det, någon av er?
Ja.
Gick inte jättebra för Gröna Lunds sidan, skulle jag säga.
Nej, förvisso så är man väldigt noga. Man har talking points som går ut på att det här är viktigast för oss och säkerhet är det viktigaste. Och så vidare, som säger. Men sen så bekräftar ju han att Gröna Lunds policy är att gäng får fortsätta och gå runt på Gröna Lund även efter att de har betett sig aggressivt, om de säger förlåt eller säger att de ångrar sig och förstår och sådär.
Precis, så här finns det verkligen skillnad jämfört med Liseberg. Och jag misstänker då att det kommer dyka upp ett visst tryck på Gröna Lund att ändra sig också. Hörrni, ska vi ta och gå vidare? Ska vi inte gå in på ett av mina favoritmoment?
Jo,
vad roligt.
Det är du som bestämmer dessutom.
Det är ett favoritmoment som heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att gör snabbt skilja gott från ont, sant från falskt. Det blir lite tribute till Göteborg när vi precis hyllat.
Gud vad onaturligt.
Det går helt enkelt till så att jag likt en knack på axeln, likt den Jan Ottosson skickade ut Christer Majbäck på andra sträckan med, knackar till mina kollegor med en aktuell fråga eller ett aktuellt förslag som jag vill ha deras reaktion på. Nu rycker Paulina mycket men på axlarna och menar att det här har jag ingen aning om vilka de där gubbarna är. Och inte vilken reaktion som helst, utan ett ja eller nej och ett för eller ett mot. Helt enkelt svar direkt. Och speciellt för idag, det är att jag har haft hjälp av en prao-elev som har varit med oss den här veckan. Han heter Svante och har verkligen varit ett stöd för oss, bland annat med förberedelserna till den här podden. Och det är han som har letat fram veckans svar direkt exempel. Tack så mycket för det, Svante. Då sätter vi igång. Är det då?
Ja.
Regeringen måste snabbutreda ett statligt förköpsrätt som är applicerbar på fallet SBB. Det menar Vänsterpartiet i en debattartikel i DN. SBB är det här fastighetsbolaget som grundats av tidigare socialdemokratiska kommunalrådet Ilja Batljan som köpt och äger många så kallade samhällsfastigheter. Eftersom bolaget nu har börjat få problem så bör regeringen då enligt Vänsterpartiet säkra att dessa samhällsfastigheter återförs till offentliga. De får inte hamna hos oseriösa eller säkerhetspolitiskt skadliga ägare. Ett uppköp bör dock ske utan att onödan berika bolagets ägare. Vad säger SVDs ledarredaktion? Och nu är det spännande. Ska de hålla med Nooshi Dadgostar och Ali Esbati? Bör regeringen köpa upp bolaget för att se till att samhällsfastigheterna återgår till offentliga ägo? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Paulina?
Det låter bonkers.
Det låter bonkers. Mattias, utveckla.
Kommuner är inte bra på att handla saker. Kommuner är inte jättebra på att sälja saker. Det illustrerar det här. Det är möjligt. Det är ju liksom skolfastigheter och annat. Jag håller ju med om problematiken kring om ägandet till dem hamnar i Kina eller den typen av aktörer som kan... Som inte är lämpliga. Men just den här åtgärden känns ju lite... Återigen...
Ja. Hörrni, vi tar en till. Rätten till assistans måste stärkas och välfärdsbrottsligheten stoppas. Det menar Lena Hallegren och Fredrik Sundh Sammali. När de på en pressträff i riksdagen meddelade att Socialdemokraterna vill se ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. Vad säger de om detta? Bör staten ta över den personliga assistansen? Ja eller nej? Jag har svar direkt.
Nej.
Nej.
Eventuellt.
Varför eventuellt?
För att det är en sån svårt missbrukad bransch. Det går försvinner så otroligt mycket pengar. Det är så otroligt skadligt för förtroendet för offentliga system. Så att där måste man nog vara väldigt... man kan behöva vara radikal.
Tror du att staten skulle sköta bättre än kommunerna?
Ja, det får man väl utreda.
Jo, men alltså det finns ju, precis som Paulina säger, mycket, mycket försvinner här. Det finns fusk, oseriösa aktörer och så vidare. Men samtidigt så är det i grunden en enorm sån här positiv frihetsreform för en grupp vi vill kunna hjälpa fungera i samhället. Och om staten tar över så blir det ju liksom den gamla behovs- och snälla patron och vi har inte resurser grejen igen.
Okej, okay. Vi tar en tredje. Regeringen la i tisdags fram en proposition om att göra 50-årsdagen av kungens trontillträde, det vill säga den 15 september i år, till en tillfällig allmän flaggdag. Vad säger redaktionen? Är ni för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
För.
Jag är emot.
Ja, jag är också emot.
Peter, varför vill du inte fira kungens 50-årsdag på tronen med flaggdag?
Jag vill inte fira kungen överhuvudtaget. Jag kommer fira den dagen när han efterträds.
Ja, okej. Peter vill fira kungens död, säger han mer eller mindre.
Nej, jag vill fira att han efterträds. Jag sa, han kan faktiskt välja att gå själv.
Ja, precis. Vad säger du, Mattias? Varför vill du inte flagga? Du har ingen flaggstång?
Nej.
Paulina, du har flaggstång?
Jag sa det när vi satt och spånade i morse, det är faktiskt den töntigaste politiska ståndpunkt jag vet, det att vara republikan i Sverige idag. Vi ska flagga för detta, och kanske inte då för kungen som person eller så, utan för ämbetet och för själva grejen.
Okej. Då är det dags att gå vidare till mitt favoritmoment. Det är det vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Jag är övertygad om att ni känner till det här momentet, men för eventuellt nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om att när jag var barn var jag inte ute och ställde till ofog som normala unga på fredagkvällarna, utan satt hemma som ett tänt ljus, som en liten marschall, tillsammans med mina föräldrar och tittade på spåret och tänkte att där vill jag också vara med. Men eftersom livet är lika orättvist när det gäller medverkan i Göteborgs TV som när det gäller kaloritilldelning medels havregryn, så sitter jag alltså här och gör det bästa av situationen. Och ni som lyssnar kan försöka göra det bästa av situationen också, och gör det genom att svara snabbare och rättare på mina frågor än vad Paulina, Mattias och Peter gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter, och då tycker jag att ni ska unna er en havregryn on the rocks redan ikväll. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn, vill man chansen när läst färdigt får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar på fråga och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Okej, okay, Mjöla?
Mm-hmm. Ja.
Svante, hjälper du mig att hålla reda på poängen? Toppen. Paulina, du är regerande mästare och har varit beundrad och omsvärmad hela veckan. Dessutom blev du ju väldigt oschysst behandlad av domaren förra veckan.
Just det.
Vi har fått flera klagomål om detta. Jag gav det inte rätt på Kattegatt.
Domaren var inte bara enväldig, han var också enfaldig.
Precis. Mm. Därför har du en halv poäng innestående i mitt hjärta. Vi får se om du kan lösa ut den.
Spännande.
Vi ska dra igång. Vi har ju pratat Lena Andersson, och då tänkte jag testa era kunskaper på Lena. Inte Andersson, utan Lena generellt. Lena Hallengren, vad var hon för minister senast hon var statsråd? Alltså fram till 2022.
Mattias
var snabbast.
Hon var socialminister.
Ett poäng. Lena Hjelm-Wallén var utrikesminister 1994-1998. Vem efterträdde henne?
Paulina? Vad sa du att hon var för minister?
Hon var utrikesminister mellan 1994 och 1998. Vem efterträdde henne?
Just det, 1998, det har jag faktiskt ingen aning om.
Varför vill du svara?
Nej, men jag bör känna.
Någon annan som vill våga?
Mattias, jag chansar på Anna Lind.
Helt rätt, två poäng. Lena Sommestad var miljöminister i Göran Perssons regering mellan 2002 och 2006. Hon var en av fem så kallade nej-ministrar inför folkomröstningen Euron 2003. Nämn två av de övriga.
Mattias?
Två vill jag ha.
Leif Pagrotsky är ju en. Och Margareta Winberg.
Rätt. Tre poäng. Du kan dina Lenor.
Ja.
Det här då. Lena Plingplong, bara 17 år. Vem sjöng om henne?
Gud, det här ska jag kunna... Peter, jag kör en chansning. Men ja. Alltså, är det Gyllene Tider?
Nej, det är det inte.
Nej.
Någon annan som sjöng? Ja.
Kan det vara Robban Broberg?
Nej, man skulle man kunna tro. Det är Robban Brobergs. Det är faktiskt Tåström i Brev från tionde våningen. Och det finns ju inte en svensk...
Att jag inte kunde.
Det finns ju inte en svensk man född mellan 1958 och 1981, förutom Peter Wennblad, som inte får en tår i ögat när den hör den låten. Lena Plingplong som tyvärr avled i höstas faktiskt. Vi går vidare, tre poäng till Mattias, noll till övriga. Lena Endre har en gång blivit fälld i det som då hette Radionämnden för inslaget hon medverkade i bröt mot demokratibestämmelsen. Vad gjorde hon i det inslaget?
Mattias? Var det någon sprayade och sa all shit försvinner?
Precis så. Det var en fejkad reklamfilm i Lorry då, där hon städade hemma och all smuts försvann. Och så gick hon ut och sprutade på av en invandrare helt enkelt som också försvann.
Ja.
Och det här var ju, ja, det skulle ju då driva med rasism. Men
det var rätt uppenbart att den gjorde det, ja. Men komik gick inte fram ens i ett humorprogram.
Lorry är lite daterat nu när man tänker på det efteråt.
Ja, när man hör så här. Fyra poäng, Mattias. Nu får ni komma igen, övriga.
Ja, förlåt.
Det är pingst i helgen. Hänryckningens tid. Pingströrelsens största församling i Sverige, det är ju Philadelphia i Stockholm. Vem var pastor och föreståndare för den under hela 47 år, från 1911 till 1958, pingströrelsens stora förgrundsgestalt i Sverige?
Mattias
först.
Är det Levi Petrus?
Ja, 5 poäng.
Jag måste ha lagg.
Just Philadelphia i Stockholm, tillhörde ursprungligen en annan gemenskap men uteslöts därifrån. Den här kristna rörelsen jag tänker på var mycket påverkad av pingstväckelsen när den nådde Sverige. Vad heter den här kristna riktningen? Det svenska samfund är idag tillsammans med metodistkyrkan och missionskyrkan.
Peter?
Det
är EFS-en.
Vad sa du?
Nej, det är det inte.
Vad sa han?
EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Men det du får du minuspoäng för du avbröt mig.
Ja.
Dess svenska samfund har idag tillsammans med metodistkyrkan och missionskyrkan bildat Ekumeniakyrkan.
Mattias? Är det baptisterna?
Helt rätt.
Jag tänkte gissa det.
Men hur, hur många poäng har han? 5 eller 6?
6.
6 och minus 1 för Peter.
Men egentligen avbröt jag inte dig, Andreas. Jag har så lagg så jag tänkte säga jag måste säga det tidigt så att svaret kommer precis. Mm.
Ja, nu låter du som Paulina här med misstag. Hörrni, baptister, då tänker man förstås på Johannes Döparen, omnämnd i Jesus Christ Superstar. Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism thing? Frågar sina prästerna. Vem skrev musiken till Jesus Christ?
Paulina? Andrew Lloyd Webber.
Snyggt, 1 poäng.
Yeah.
Om den ursprungliga pingsten, när lärjungarna började hänryckas och talade främmande tungomål, läser man förstås i Bibeln. Men i vilken bok?
Oj, oj, oj.
Nya testamentet i alla fall.
Svaret är Apostlagärningarna.
Mm-hmm.
Då ska vi gå vidare. Och då har jag återigen fått hjälp av Svante. För det är ju så att mina frågor då är ju extremt inriktade på ett väldigt smalt perspektiv. Så jag behövde lite ungdomlig kraft här. Så då har Svante formulerat 3 frågor utifrån vad han har lärt sig i skolan de senaste veckorna. Så det är lite, istället för att är du smartare ledarskribent så blir det nu är du smartare än en 8:e klassare. Är ni redo för detta?
Mm-hmm.
Ja.
Vad heter uppfinnaren till spinnmaskinen Spinning Jenny?
Och det är såna klassiker som man ska kunna.
James Hargreaves. Vilket år kom Frälsningsarmén till Sverige? Närmast vinner. Paulina får svara sist eftersom hon har halvpoäng i mitt hjärta. Mattias, vad säger du? Peter?
1922.
Paulina?
1910.
Paulina var närmast. Svaret är 1882.
Mm.
I vilken enhet mäts resistans? Alltså får svant. Ja.
Ohm.
Ja, ah, snyggt.
Just det. Oj, nu är man verkligen uppe på vinden. Ja. Någonstans.
Då är du uppe på 0 igen.
Ohm har jag inte tänkt på 32 år.
Men det var alltså från Svantes fysikkurs. Vi ska avsluta med några frågor om Gröna Lund. Gröna Lund ägs av Park Resort Scandinavia. Företaget äger också 3 andra populära anläggningar. Nämn en.
Peter? Kolmården.
Rätt. Dessutom Furevik och Skara Sommarland. Den 17 juni 1980 är datum som fortfarande lever kvar i Gröna Lunds och Stockholms historia. Denna heta sommarkväll samlades över 30 000 personer på Gröna Lund för en konsert. Ett publik. Ja.
Och Marley.
Helt rätt.
Det tänkte jag också gissa.
Då behöver vi faktiskt inte utslagsfrågan för Mattias är segrare med 6 poäng. Peter är 2 och Paulina sist.
Mm. Allt, men jag sätter alltid in spurten för sent.
Ja.
Men jag kunde kattegatt.
Ja, nej, ja, det.
Ja, nu kan du få din halva poäng.
Tack.
Fan.
Jag hade en väldigt rolig utslagsfråga om hur många som dog i snitt i nöjesparksolyckor, men det får jag spara till någon annan gång.
Men alltså, jag vinner aldrig när Mattias är med. Det är alltid
du. Förra gången.
Var du med då?
Ja, det tror jag.
Du måste ha gjort en blek figur.
Hörrni, en avslutande liten rundfråga. Hur ska ni fira pingst, Mattias? Ska du hänryckas?
Oj, jag har ingen aning. Mm. Ja, nej, men dricka vin är väl bra.
Mm, det är alltid trevligt. Paulina?
Folk säger att man måste se Succession.
Ja, ska jag göra det?
Stämmer det?
Det vet jag inte. Har någon som har sett den?
Vad är det?
Jo, jag har sett allt. Ja. Jo, men den ska man säga.
Ja. Okej, Peter då. Vad är din pingsttittning?
Ja, det är väl som vanligt alla vårhelger. Då påtar jag hela batterna.
Ja, det gör du rätt i. Själv ska ut och gödsla gräsmattan. Ja, det var allt jag och Svante hade att erbjuda idag. Stort tack, Paulina.
Tack så mycket.
Tack, Mattias.
Jag är väl jättenöjd.
Tack, Peter.
Tack, tack.
Tack, Svante. Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström, det vet ni. Jag heter Andreas Eriksson, det vet ni. Och ni vet också att jag hoppas att vi hörs snart igen.